Välkommen
till Logistikpodden
om logistik,
transport
och supply chain management.
Varmt välkommen tillbaka till hösten och arbetet. Du lyssnar på Logistikpodden magasin. Och dagens avsnitt sponsras av Apotea. Apotea har lanserat en ny tjänst tillsammans med Bäst Transport för fossilfria hemleveranser. Och med oss idag har vi Emily Johansson som är marknadschef på Apotea. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Om man börjar lite med vad transport betyder på Apotea, för det är ju ett e-handelsbolag. Vad är transporter för någonting för er?
Jag skulle säga att det är någonting som är otroligt viktigt och som har varit en stor del av Apoteas framgång redan från början. Apotea är ju det största nätapoteket i Sverige, men inte bara det utan också en av de absolut största e-handlarna i Sverige. Och jag tror att vår framgång har just varit snabbt, billigt och fraktfritt. Och just det här första snabbt, vi har fokuserat väldigt mycket på snabba leveranser. Och det har varit någonting som kunderna verkligen känner igen oss för och som också varit otroligt viktigt.
Men nu har ni ju lanserat en ny tjänst. För ibland kan det ju det här med snabbt också vara lite på bekostnad av att det kanske inte blir så fulla lastbilar och annat. Kan du berätta lite mer om vad är orsaken till tjänsten, när lanseras den och vad innebär den egentligen?
Vi skickar ju precis som du säger väldigt, väldigt mycket paket. Vi skickar faktiskt tiotusentals paket varje dag och vi är väldigt måna om att vi gör det här just på ett hållbart sätt. Och för Apotea är det väldigt viktigt att växa hållbart och det gör vi på väldigt många sätt, men då är ju också frakterna en väldigt, väldigt stor del av det. Just det här med fossilfria leveranser som vi har lanserat med Bäst är någonting som vi har jobbat tillsammans med. Och vi jobbar med flera av fraktbolagen just för att utveckla hela tiden bättre transportalternativ. Och vi vill kunna inspirera våra kunder där det är möjligt att boka just en fossilfri leverans och bidra till en mer grönare och hållbar värld.
Så kunden bestämmer detta själv? Det är inte ni som flyttar över alla leveranser till ett nytt sätt nu, utan det är upp till mig som kund då?
Ja, man kan säga att när man har valt sina produkter och kommer till kassan så har vi alltid flera olika fraktalternativ för kunden. Och det är för att kunden ska kunna välja själv vad som passar dem bäst. Och där då vi kan erbjuda det här leveransalternativet, vilket är över 30 städer i Sverige och det kommer fler hela tiden, så kommer det vara ett av alternativen. Så det är inte så att det är förbestämt utan kunden får själv välja det. Men då är det det bästa alternativet som är i kassan.
Och när ni säger då fossilfri, det är ju ganska kaxigt claim får man säga. Vad lägger ni i det begreppet? För det är ju väldigt många som pratar om fossilfritt, men det är viktigt att veta vad man menar då.
Ja, men verkligen. Alltså, fossilfritt betyder att fordonen körs på förnyelsebara bränslen. Och det betyder i sin tur att leveransen som sker faktiskt inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Och det är precis så det är med de här.
Och när kommer den här tjänsten att vara tillgänglig? Är den tillgänglig redan idag eller är det någonting som vi får vänta lite på?
Nej, men den är tillgänglig idag. Den lanserades den 18 augusti, så den är precis faktiskt lanserad. Så den är igång nu på vår sida. Så det är bara att välja den.
Jag tänker, för du sitter ju på marknadsdelen och det har ju diskuterats mycket med corona och e-handel och så. Har ni märkt någon ökad efterfrågan just på miljöval? Alltså hur går diskussionen både i branschen och vad efterfrågas eller vilka önskemål kommer in från era kunder?
Jag skulle säga, jag tror att alla idag blir mer och mer miljömedvetna och Bäst har gjort en undersökning tidigare också som visar att 40% av svenskarna tycker det är viktigt att hemleverans på ett eller annat sätt ta hänsyn till klimatet. Och för oss som är en sån stor aktör så är hållbarhet väldigt viktigt för oss i alla delar och därav också frakterna. Så jag skulle säga att det här är också en fråga som verkligen vi driver. Och jag tror att våra kunder vet om att vi driver det. Så jag skulle inte säga att vi får jättemycket önskemål eller så från kunderna. Utan det är verkligen någonting som vi står i förarsätet för helt enkelt.
Och där man egentligen bygger då på ett samarbete. Det vill säga att ni erbjuder det. Men det är faktiskt jag som enskild köpare som får dra mitt strå till stacken genom att faktiskt välja det.
Vi har alltid velat ha flera leveransalternativ för kunden. Och vi fortsätter hela tiden att jobba med de andra fraktleverantörerna också. För att utveckla bra alternativ med alla. Men nu är vi först ut med bäst. Men vi hoppas ju att fler ska hänga på helt enkelt.
Hur lång tid tar det att rigga något sånt här? Alltså jag är lite nyfiken på, för jag menar det ska investeras i fordon och man ska ställa om. Och jag menar, det ligger balansräkningsförändringar bakom en sån här satsning. Och det kanske man inte tänker på som konsument.
Nej, jag skulle säga att Best har jobbat med det här väldigt lång tid för att få till det här. Och det är ju en stor omställning som ska ske både för chaufförer och på alla fordon och allting också. Så det här är en längre tid. Jag skulle säga att vi har gjort en liten tydligare film om det också. Så man kan gå in och titta hos oss på vår sajt också. Och titta där man kan få mer information om just våra fossilfria hemleveranser. Där vi också pratar med Best om bakgrunden. Vad är det för drivmedel och hur säkerställer vi att det här följs upp och att det är korrekt och sådär. Så det kan jag uppmana er att gå och titta på.
Ja, för ni har någon form av uppföljning då. Alltså det här är ju en underleverantör då eller en partner till er som utför själva leveranserna, ni har ju inte egna fordon såklart, det har ju väldigt få e-handlare.
Nej.
Hur säkerställer ni att det ni lovar verkligen uppfylls?
Ja, men för oss är det jätteviktigt att det här säkerställs och jag skulle säga att Best har gjort en, även om vi lanserar det först nu så har det här varit en testperiod på flera månader för att man också ska kunna säkerställa att det här efterföljs och efterlevs. Och Best gör kontinuerligt kontroller och deras chaufförer måste också lämna in rapporter varje gång de har tankat och hur de har kört och allting. Så att jag skulle säga att det är väldigt tydliga kontroller på att det går korrekt till.
Det låter ju väldigt spännande och vi ser fram emot att kanske under hösten få lite återkoppling om hur det har gått också. För det bygger ju som sagt på två parter. Både att det erbjuds och att man faktiskt väljer det som konsument.
Ja, självklart. Det vore jättetrevligt. Vi är också jättenyfikna på det här framöver. Vi hoppas att de flesta ska välja det där det finns.
Men då får vi tacka dig så jättemycket, Emily, och lycka till här under hösten. Så ska vi fortsätta och prata om bygglogistik och en massa annat spännande.
Tack så mycket.
Tack så mycket, Emily, och tack Apotea för att ni sponsrar.
Hej PO, och precis som till lyssnarna så får vi önska dig varmt välkommen tillbaka från sommaren. Hur är läget?
Jo, men det är bra. Jag har jobbat i 2 veckor nu ungefär. Jag började en torsdag efter semestern, vilket jag varmt kan rekommendera. Jag har nämnt det tidigare, men det här är ett sätt att hacka sitt liv lite grann. Gå på semester mitt i en vecka och kom tillbaka mitt i en vecka. Då får man liksom kortveckor i bägge ändar också. Det är fantastiskt trevligt tycker jag.
Ja, det är det jag tycker är lite synd. Jag som har lite yngre barn än du har, då får man ju anpassa sig lite mer efter skolan. Och vår skola börjar en måndag, medans grannarna, de började en torsdag och min systers barn, de börjar en onsdag. Så att de har halvveckor, men jag är nu inne på min tredje dag och kör en hel vecka. Men ja. Då är det ju bra att börja med en liten poddinspelning.
Det är ju så. Och jag tror att det är på grund av covid-19 så sprider man ut, på gymnasierna gör man i alla fall så, att man sprider ut så att årskurs 1 startar en dag, årskurs 2 en annan dag, årskurs 3 en annan dag. För att då behöver man ju ha studenterna till skolan eller eleverna till skolan för att hämta dator och det ska skrivas på blanketter och fotointyg och alla föräldrar vet. Alla de här papperna ja. Som ska skrivas på och skickas med barnen hem då. Och naturligtvis så har man möjlighet så kan man ju sprida ut så att inte alla 900 elever kommer till skolan samtidigt utan det är 300 i taget till exempel då.
Det här är också spännande logistik. Men det så jobbar de inte på mellan- och högstadiet kan jag säga. Men däremot så har man ju också fått rapporter om att barn smittar inte barn särskilt mycket och barn smittar inte heller vuxna särskilt mycket. Däremot smittar vuxna barn. Så att det ska väl förhoppningsvis vara lugnt ändå.
Ja, och faktiskt det du säger då att det blir ett logistikproblem. Allt handlar egentligen om att boka tvätttid. Alltså det är ju så det funkar. Det är ju det vi håller på med. För det visar ganska ofta på de problem som kan uppstå oavsett situation. När du bor i lägenhet och ska boka tvätttid, det är ett logistikproblem, det är ett resursallokeringsproblem. För det är ofta det landar i. Och sen har vi olika mekanismer för att managera den här processen om att hitta rätt tvätttid till rätt person. Och det är ju det vi logistiker ägnar oss åt. Att faktiskt se till och styra det där.
Och då måste jag ju berätta, innan bodde vi ju i en bostadsrättsförening och det var ju mer old style logistikplanering. Då hade man en sån här tavla med små lås som man gick och satte dit på de olika tvätttiderna. Och så fick man inte tvätta efter 9 på kvällen och inte mer än på lördag förmiddag på helgen då, för att man inte skulle störa de som bodde i huset. Så att det var verkligen en logistik när man hade bokat sin tvätttid, vilket ofta var då 4 veckor 5. Så var den helig. Det fanns liksom inte, även om det kom upp någon spontan inbjudan, så var det liksom, nej, tyvärr, jag har tvättat idag.
Vi köpte egen tvättmaskin till slut.
Det gjorde vi också. Ja. När vi fick barn så hände det.
Mm. Nej, det där är, men och jag kommer att tänka på ett sommarprogram. Jag har lyssnat på ett antal nu i sommar. Och ett av dem som jag tyckte var väldigt pedagogiskt och bra var Kjell Nordströms program. Där han pratar om ekonomi då. Och vad ekonomi handlar om. Och han säger att vi är apor som byter grejer. Det är det vi gör med varandra. Och det han förklarar själva essensen i ekonomi är att två apor byter någonting med varandra. Det kan vara nötter mot fikon, hade han som exempel. Men sen uppfinner man pengar då, för att alla kanske inte vill ha nötter. Utan de vill kunna byta till sig något annat för sina fikon och så vidare. Och det är egentligen det allting handlar om. Och logistik kan man säga att det handlar om resursallokering till mångt och mycket. Man ska koka ner det, så det handlar om tvätttider.
Ja, men det handlar ju väldigt mycket om att göra saker på smartast möjliga sätt med minsta resursåtgång, tänker jag.
Precis. Och det kan men vi göra hur komplicerat som helst.
Precis. Vilken bra start. Vad har du hittat på mer än att lyssna på sommarprogram?
Vi har gjort The Loop i Skåne. Jag kallar det så. Det finns ju något som heter The Loop i USA. Det klassiska. Du åker över till USA, du köper en husbil eller hyr en husbil och sen kör du. Det finns ju en utmappad runda nästan för att vara med om så många saker och se så många landmärken som möjligt i USA. Så kör du varvet runt. Mot sols brukar man nog köra. Så du börjar ju typ i New York. Sen kör du norrut och sen följer du liksom Kanadagränsen och sen till slut hamnar du längs västkusten och sen kör du längs sydkusten och sen är du tillbaka i New York och då säljer du husbilen då och åker hem igen. Och det tar ett par månader att göra det där.
Och Skånevarianten då?
Skånevarianten börjar man i Malmö och så bor man där lite och går ut och äter god mat och sen kör man ju längs sydkusten, stannar till i Smygehuk och man går på Olof Viktors bageri hos Jan Hed och äter goda bakverk och sen stannar man ju på Österlen i Åhus eller vi bodde i Yngsjö. Och sen kör du längs norra Skånegränsen till Helsingborg, turar ett par varv. Och sen åker man hem igen och det tar ett par dagar om man har med sig
tonåringar. Man blir ju inte insläppt i Helsingör. Det varierade lite under tiden som jag var i Skåne. Ibland så blev man insläppt innan 12 och ibland så stängde de gränsen.
Vi köpte en sån här parkera ombordbiljett, vilket gjorde att vi fick gå. Det här var ett tvättidslogistik på väldigt hög nivå. Vi körde fram till en lucka och sa vi vill parkera ombord. Så betalar man en slant och då får man köra före hela kön. För att då vill de att man ska stå allra längst fram. Så man får köra det som ett U och så kör du längst fram och ställer dig med nosen ut och igen. Och när du parkerar ombord då får du åka fram och tillbaka. Sen ska du av igen. Så att vi åkte fram och tillbaka och shoppade lite och sådär. Och sen så satte vi oss i bilen och fick köra av för alla andra. Också, så det var verkligen last in, first out. Så att det är snygg, vad ska man säga, ja, snygg paketering av den tjänsten tycker jag.
Jag har kört en logistiksemester på ett annat sätt, men också väldigt så här lean living, husbil. Det är ju verkligen, jag skulle säga, någon typ av logistikers dröm.
Vi hyrde för vuxna, faktiskt, lite.
Ja, vi hyrde den faktiskt av en flygkapten. Så att jag kan tänka mig att han också kände sig väldigt hemma. Det är liksom luckor för allting. Du har 2 kastruller och en stekpanna. Och då får man liksom fundera på, okej, vilka maträtter gör man då? I vilken ordning ska man göra det? Man har 6 gafflar, 6 knivar, 6 skedar. Och så bara, ja, när man har kört en måltid så är det dags att gå och diska. Så att det är väldigt sådär kittat och färdigt. Inget fluff-fluff någonstans. livet på en pinne, om man skulle säga så. Man kokar ner det till det absolut väsentliga.
Ja, nej, verkligen.
Väldigt härligt. Och
de här logistikprinciperna, jag vet, i min tidiga gärning som logistiklärare så brukade jag föreläsa om, på en introduktionsföreläsning så lät jag studenterna planera en middag. De fick ett recept av mig, ganska avancerat, och förutsättningarna var att de bodde i studentlägenhet och hade bara en ugn. De hade x antal stolar som inte skulle räcka och så vidare. Det var ett antal sådana här resurser, tvättidsproblem egentligen då igen. Och så fick de då på något sätt försöka hantera detta. Och sen när de hade gjort det så satte vi liksom namn på grejer. Okej, det du gjorde nu var att du var tvungen att göra en inventering först. Och sen var du tvungen att bestämma hur produktionen skulle se ut, produktionsplanera och så vidare. Och det visade sig då att alla, även om de aldrig hade hört talas om logistik innan, hade alla hållit på med logistik utan att kanske själva tänka på det.
Och det är ju en rätt så skön start, tänker jag, på en sån kurs. Det vill säga att du ska gå en kurs där du tror att du vet ingenting om det här. Och så inser du att, jo men du har ju faktiskt redan gjort grundkursen i och med att du bara finns och hanterar ditt hushåll.
Ja, men så är det. Och det här släpps ju då den 20 augusti, det här magasinsavsnittet. Och just nu som ni sitter och lyssnar på detta, om ni lyssnar på det på morgonen, så håller jag en sån introduktion, fast via Zoom då, för helt nya logistikstudenter som vi har. Och jag brukar skicka ut dem till 4 restauranger för att studera hur de hanterar sina beställningar och hur sortimentet ser ut och hur betalningsflöde och sånt funkar. Nu går inte det i år, så att nu får vi beta av de här 4 restaurangerna via Zoom istället då, på något sätt att förklara. För de har helt olika distributionsmetoder och så vidare. Så att, det är en väldigt bra övning.
Det är det som kallas hemleveranser. Men det, under sommar så har det ju också kommit magasinsavsnitt och vi har haft fokus bygglogistik. Vi hade Mattias Hellner som pratade om hur man hanterade olika typer av material på byggarbetsplatsen. Och sen så hade vi Jenny Olsson som pratade om hur A-Free tillsammans med DB Schenker och Mylock jobbade med logistiken på ett sjukhus. Så jag tänkte att vi kan prata lite just om bygglogistik eftersom vi har haft det som tema här under sommaren.
Ja, vi utlovade ju nästan det när vi drog igång i vårt förra magasinsavsnitt, för att de här avsnitten var ju sådana som vi hade spelat in innan då, för att vi skulle kunna ha lite semester. Och då visste vi att ni skulle bli fullmatade med olika perspektiv på bygglogistik och att vi då skulle på något sätt försöka runda av och sätta det i någon form av kontext i det här avsnittet som vi har nu. Och det finns ju ingen bättre att göra det än du, Nina, för att du har ju jobbat med detta. Både när du forskade och sen har du också arbetat inom byggindustrin och med samhällsbyggnadsrelaterade frågor väldigt många år.
Ja, alltså det här är ju jättespännande frågor, och det som jag tänker att jag skulle vilja lyfta så här, det är ju hur mycket bygglogistik är, alltså hur mycket som man lägger in i begreppet. För om man tittar på ett byggprojekt så är det som ett stort Tetris eller som ett stort pussel. Och det finns så många olika delar och aspekter av det. Vi har hört några då i de tidigare avsnitten. Sen kan man, om man bara tittar planeringsmässigt, så finns det flera olika stadier då som man delar in det i. Man har förstudier där man tittar på behovet, och redan där så börjar man ju egentligen tänka logistik också. Vilka är det som ska bo i den här byggnaden och vad har de för behov? Sen gör man en projektering. Då bestämmer man vad finns det för produkt som matchar de kraven som egentligen har kommit fram. Och sen så har man produktion, det som man kanske tänker allra mest på. Och sen så är det förvaltning, vilket egentligen är ett tråkigt ord för användandet av det. Det är egentligen det som man verkligen vill. Men om man då tittar på produktionen bara som är en av de här 4 delarna, så har den i sin tur väldigt många olika delar. Och dels så kan det stå någonting på tomten redan där man ska bygga, och då behöver man riva och frakta saker därifrån. Och sen så har man då 4 faser efter det, där man brukar prata om grundläggning. Och sen så har man stomresning, stomkomplettering och inredning. Jag kommer tillbaka till lite vad de här innebär och vad det faktiskt får för konsekvenser för logistiken.
Men en
också
fråga då, vet alla i byggbranschen exakt vad de här olika faserna betyder? Och vad gränserna går, att nu går vi över i den fasen och då är det det som, för jag antar att det är olika styrprinciper och olika agendor, olika målbilder i de olika faserna, såklart, måste det ju vara.
Ja,
är det allmänt känt liksom det här?
Ja, det är lite bygggrekiska, men de som är inne i det, alltså byggbranschen är ändå en sån bransch där aktörerna, man byter liksom inte bransch. Du jobbar inte på ett bygge en dag och en filmproduktion dagen efter, även om det är mycket liknande liksom logistikbehov, utan de som är i branschen, man har traditionellt sett gått in i branschen och lärts upp av det. Så att ja, det kan glida lite vad som tillhör den ena fasen ena gången och den andra fasen, men på det stora hela 80% är man överens om i alla fall.
Och visst är det så att de leverantörerna, alltså om man ska jämföra det här med fordonsindustrin till exempel, så är det så att ett företag bygger sina bilar. Och skulle de flytta över och börja bygga ett annat företags bilar, så skulle det gå så där. Det är så, mycket, det är så specialiserat att man blir mer, man specialiserar sig inte på produkten utan på metoderna snarare.
Precis. För det man kan säga är att liknelsen där skulle egentligen vara att de bygger, alltså. Med det sagt så ska man ju också komma ihåg att det finns väldigt mycket som är likt, precis som du säger. Det är momenten, det är en snickare, det är elektriker, det är schaktning och det. Så att där är likheten. Däremot om man ska göra liknelsen med att det är en bilproduktion, så skulle bilföretaget komma hem till din uppfart och bygga precis den här bilen som motsvarar dina behov. Så att man byter inte bara produkt utan man byter plats också. Vilket gör att den elektrikern som bor i Sundsvall kommer inte jobba i Göteborg. Men det var den som jobbade med den typen av modell senast. Så därför så finns det också en stor poäng med att hitta standardisering och hitta lösningar som stöttar det runt omkring. Och egentligen när jag tittade på byggprojekt och tittade på deras logistik, så är det väldigt mycket att man bygger upp ett nätverk av kontakter som man kan aktivera när man behöver det. Och det som vi också såg var att det var väldigt, man fördelar ner ansvaret egentligen på den enskilda individen. Det vill säga man sa till elektrikern, el, det är din grej. Du får fixa allting med det. Men det gör ju också att man hade väldigt många leveranser som var osynkade med varandra, men som kanske kom från samma plats.
Det är som gjort för en suboptimering. Att säga till alla att du får ta hand om din lilla svarta låda och du ska strunta i alla andra.
Precis, för det man ska tänka på också är att på det här stället så är ju byggarbetsplatsen den plats som alla vill ha tillgång till. Alltså det som toaletterna på en konsert när det helt plötsligt är paus eller någonting. Det är dit alla vill och det gör ju att man behöver tänka smart. Så att en av de grejerna som vi verkligen rekommenderade var ju just att det är inte projektledaren eller den enskilda aktören som ska vara logistikansvarig, utan som vi sa på Umeå sjukhus, att det ska finnas en logistikaktör som tar hela det ansvaret, för det är en så stor fråga i sig.
Ja, och ju större projekt desto viktigare, såklart.
Precis.
Och det måste ju inte vara ett sjukhus eller en stor offentlig byggnad eller en skyskrapa. Det kan ju vara ett villaområde där det ska byggas 15 exakt likadana hus. Fast de är ju inte exakt likadana. De ser exakt likadana ut, men alla tomter har lite olika förutsättningar. Var kommer vattnet in? Var kommer andra ledningar in? Står det några träd som måste tas ner? Alltså det finns ju en massa sådana här.
Ja, och vilka tillval har man gjort och sånt. Och då är man tillbaka egentligen till de här faserna. För man tänker på alltså rivning och grundläggning som är de första faserna. Då har man ju få aktörer på plats. Det är stora maskiner och det är få leveranser, men det är väldigt liksom stort och skrymmande material.
Så det bortforslas kanske. Det kan vara precis. Utleveranser.
Mm. Ja, schaktmasse. Så att det är ju en typ av logistik som är helt skild från stomresning, där man egentligen bygger liksom allt det som bär upp huset. Så att det är ju balkar, bjälklag, tak, den typen. Och då är det också relativt få. Man kan se det under tiden som ett projekt utvecklas, så kommer det fler och fler aktörer till platsen ju senare man kommer i projektet.
Men finns det stomresningsexperter som åker runt och reser stommar bara? Eller är det samma företag ofta som gör påföljande moment? Alltså är det snickare som gör allting, till exempel om man ska bygga en villa?
Nej, utan de som kommer in i slutfaserna är oftast helt andra aktörer än de som är där i början.
Och det är också komplext.
Ja, så det är också en utmaning att både fasa ut och fasa in aktörer hela tiden i projektet.
Som och hantera behörigheter och allt sånt där också. Och vad ska de göra? Vad förväntas de veta när de kommer? Vad förväntas de reagera på? Låt säga att elektrikern då ser att det går en vattenledning där jag måste borra.
Ja.
Vem kontaktar den elektrikern då?
Precis, och därför har man ju ofta mycket möten och man har mycket sådana här Gantt-schema där man tittar på tidplaner. Och det man kan säga är ju att grundläggningen kan ju ha sina utmaningar i sig. Att stora leveranser, det ska stå en pumpbil kanske uppställd på gatan. Men det som är mest utmanande när det är flest aktörer på plats och det är väldigt mycket små leveranser, det är egentligen sista fasen, alltså efter stomkomplettering när man har gjort ett tätt hus och man har gjort alla installeringar, så kommer inredningsfasen och då är då liksom det sista köket ska in, innerväggar, det ska målas, tapetseras, vad vill du ha vägguttagen, där kommer väldigt mycket olika aktörer in och då är det som ett litet murbo som man har skaffat sig.
Men som hemmasnickare som har varit med ganska många egna renoveringsprojekt och jag ser ju det byggs ju hus lite varstans här, så känns det här som en 80-20 relation. Att 20% av tiden läggs på rivning och stomresning och sånt och 80% av tiden läggs på det man kanske inte ser in i huset när det ska vara finlir, det ska tapeteras, det ska målas 4 gånger på alla ytor och det ska monteras grejer och det är mängder med leverantörer inne.
Precis, och det är ju sån sak som när vårt hus byggdes till exempel så stod det ju uppe och man tyckte att men nu ser det ju rätt så färdigt ut flera månader innan, men då ska det ju torka ut liksom så att grunden är torr och sådär innan man kommer in med ytskikten. Så att så egentligen det jag vill måla upp är att bygglogistik är så väldigt många olika delar av logistik och det är inte så förvånande. Harald Sundin på Kram och handlar in ett inlägg häromdagen att byggnadsarbetens tid består till 25% av väntande. Och det kan man ju förstå när man förstår den här komplexiteten. Och samtidigt så är det ju inte någonting som man kan acceptera, utan det gäller att hitta sätt. Och där har ju digitaliseringen kommit med flera nya verktyg där man på ett annat sätt kan följa i realtid. För att det enda man vet också med byggprojekt är att det aldrig kommer gå riktigt enligt plan och att man kommer att behöva hantera det på ett smart sätt. Det vill säga att man har alltid hört om den här som åker till bygghandel en gång varje dag. Och det kan man ju inte acceptera, men däremot så kan man förstå att oj då, här när vi höll på att riva och vi skulle fixa en ny innervägg här så upptäckte vi att det såg inte alls ut bakom så som vi hade tänkt. Eller att materialet som man fick levererat var lite skadat så att vi behövde lite mer än vi hade planerat. Så att det är en organism i ständig utveckling som man får hålla igång då.
Just det där kan jag relatera till att när man ska ägna sig åt rörmokeri så finns det en naturlag som säger att du måste alltid åka till rörfirman 2 gånger för att handla grejer. För du har alltid med dig fel dimension eller för få grejer eller att du har köpt för mycket kanske eller fel saker. Jag tror aldrig jag har köpt rätt grejer med mig från början. Därför köper man på sig extra då, det har hänt. Så jag har en hel låda full med liksom rörkopplingar som jag antagligen aldrig kommer att använda för att jag inte vill åka dit 2 gånger.
Nej, och så har ju vi verkligen svärfar har ett sommarhus som har lite olika nyanser av gult på de olika delarna för att han helt enkelt har missat lite exakt vilken nyans av gult var det när han åkte handla. Och bor man på en ö så åker man liksom inte 2 gånger utan då handlar man det närmaste man tror. Så att det är väldigt mycket, det är väldigt spännande. Det jag ägnar främst tid åt nu är faktiskt att titta på byggnaderna under den sista delen, det vill säga förvaltningsfasen, men egentligen innan det ens är bestämt vad man ska bygga. Det vill säga titta på ritningarna, jobba mycket med arkitekter. Hur ska man tänka om man bygger ett bibliotek eller om man ska bygga en högskola? Vilka ska vara inne i de här byggnaderna? Studenter ska inte ha tillgång till kontoren till exempel och posten behöver levereras och man kanske har labbverksamhet där du har explosiva ämnen eller någonting. Så att mycket tänka före det faktiskt byggs överhuvudtaget. Och det är också en annan del.
Och du som
har
varit med sjukhus tänker, jag vet, vi har pratat om detta tidigare, att man tänker också flexibilitet och framtida nyttjande.
Ja.
Det vill säga att en lokal kan få flera användningsområden under en 20-årsperiod till exempel.
Precis, och där tycker jag egentligen också är en intressant fråga som inte så ofta tas upp, är för vilken tidsrymd bygger man? För just när det gäller sjukhus, det som är operation och de högintensiva delarna där man har väldigt mycket stora maskiner och så, det utvecklas väldigt snabbt. Ska man bygga för att det ska hålla i 100 år eller ska man bygga för att det ska hålla i 25 år? För vi vet att sen ser behoven helt annorlunda ut. Nu blir det ofta så att man omvandlar liksom operationsdelar till kanske kontor och andra krävande delar och så bygger man nya operationsdelar då. Men det är lite spännande där också att fundera på vad bygger man för och vilken tidsrymd.
Mitt kontor ligger i ett gammalt sjukhus, Vasa sjukhus i Göteborg. Mm. Chalmers köpte ju de byggnaderna och det var ju långvård på slutet där. Och det här var ett sjukhus som byggdes på den tiden man hade stora vårdsalar med 4, 5, 6 sängar i. Så att vårat hus är ju inte byggt för att vara kontors. Vi har väldigt stora korridorer, vi har mycket pelare överallt för att bära upp de här stora taken då, eftersom det är öppna salar. Vilket gör att det inte är optimalt för kontorsverksamhet. Men väldigt trevlig miljö blir det ju. Ja. Men det märktes att då byggde man för att det skulle hålla till jordens undergång ungefär. När man byggde det sjukhuset.
Ja, och så bygger man väldigt mycket fortfarande idag, förutom de här alltså barackerna och modulbyggena som vi ser. Så att jag tycker ändå att det är en intressant fråga att fundera lite på. Alltså hur är vi långsiktiga och samtidigt hållbara? Det vill säga, kan vi återanvända material och kan vi återanvända lokaler på något sätt? Men sen så är det också andra aktörer som in och bestämmer logistiken. Ska du bygga in i en stad så finns det ju en massa existerande byggnader och verksamheter runt omkring. Och det kan också vara så att man till exempel har utlyst en arkitekttävling. Och då är det bestämt hur huset ska se ut utanpå innan man egentligen har bestämt vad det ska användas till. Så att det finns många som påverkar logistiken både under själva byggtiden och under användandet av byggnaden som man kanske inte tänker så mycket på, som de nog inte tänker så mycket på hur mycket de faktiskt påverkar. Så sjukt spännande område som det händer ändå mycket i, men det går ändå för långsamt.
Ja, men det, alltså, hade det inte gått långsamt så hade ingen av oss haft några jobb. Alltså,
nej.
Om allt hade varit perfekt, vad skulle vi pysslat med då? Jag älskar ju problem som finns att lösa och att det inte är optimalt. Och att du har den här trade-offen, jag menar det är en klassisk trade-off mellan produktion och marknad till exempel i alla organisationer. Man brukar säga att om produktion står mot marknad så vinner marknad för det mesta.
Ja.
Och kan man säga då i bygg, när man pratar stora byggprojekt, tänker jag på nu då, vinner design över logistik?
Ja, jag kan tycka att det finns alltså vissa roller som är starkare än de andra. Jag kan tycka att det som blir logistik när själva byggnaden står, det vill säga att allting ska snurra, har generellt sett en låg status, därför att de som jobbar med det är har inte en hög utbildning. Om vi tar ett sjukhus till exempel så har läkaren mycket enklare att få igenom att vi ska ha en ny MR-apparat, för det är svårt att ifrågasätta. Däremot en sopsug som faktiskt kommer se till att man inte ska släpa sopsäckar och ha en bättre arbetsmiljö under hela tiden som byggnaden står, får mycket lägre status. Så att det finns ojämna maktbalanser som påverkar det här, men samtidigt tycker jag också kan man, min roll blir ofta att vara översättaren, alltså vad innebär ditt beslut för någon annan, och jag vet tillräckligt mycket om väldigt olika delar för att kunna hitta liksom bra kompromisslösningar, och det är egentligen ofta det går ut på. Det är ingen som kan få det perfekt, men däremot så kan alla tänka sig att kompromissa och hitta de bästa lösningarna från många olika perspektiv.
Så du har en medlande roll egentligen?
Ja,
för det behövs ju en sån roll, förstår man ju, i de här stora projekten.
Ja, att kunna översätta liksom, alltså, både tänka estetik, teknik, användarvänlighet, byggproduktion. Alltså vad är billigast att producera? Behöver ju inte vara det som blir billigast att driva sen under de kommande 50 åren. Så att hitta de bästa trade-offen i dialog med de olika parterna. För att det är ju de som, alla som kommer in i byggprojekt är ju expert på sin del. Så att vara limmet eller kittet mellan de här olika experterna blir ofta min roll och är sjukt spännande. Jag lär mig någonting nytt hela tiden. Men jag tänkte också, innan vi hoppar över till andra ämnen, så har det kommit en ny avfallsförordning som trädde i kraft här 1 augusti. Som om man tolkar den egentligen går ut på att på byggarbetsplatser så ska man nu sortera avfallet redan på plats, det vill säga att du kan inte skicka bort en blandcontainer som sen sorteras utan att det ska ske på plats. Och det här är jag nyfiken på, hur man tar emot i branschen och hur man tänker. Så att ni får jättegärna höra av er till oss på hej@logistikpodden.se och eller så kan ni ta upp er mobiltelefon och spela in en liten ljudfil och skicka det till oss. Så kan vi fortsätta diskussionen om hur det här påverkar branschen.
Källsortering på byggarbetsplatserna, så det trodde jag gjordes redan. Men det har varit blandcontainer och jag vet att gips har man hanterat separat till exempel länge.
Ja, nej men alltså det har skett väldigt mycket sortering redan på byggarbetsplatserna, men det har skruvats upp nu från och med 1 augusti.
Låter ju vettigt. Det är billigare att skapa ordning tidigt än sent.
Ja. I det stora perspektivet, men kan också bli en utmaning när man har väldigt trångt på byggarbetsplatser redan.
Sen pratade jag med en representant för återvinningsbranschen, ska inte nämna vilket företag, det var ett antal år sedan. Men den personen sa att när vi källsorterar hemma så blir vi blåsta 3 gånger. För han räknade ut hur mycket extra arbete och det måste skickas olika fordon för att hämta olika fraktioner och så vidare. Och så här, våra sorteringsmaskiner klarar av att separera 7-8 fraktioner utan problem. Så att du kan slänga allt i samma tunna så tar vi hand om det när det kommer. Men den blir ju ganska dyr, den här sorteringsanläggningen då.
Mm.
Den är ju motsvarigheten till någon sån här DHL eller UPS jättestora sorteringsterminal i Benelux någonstans dit alla paket skickas. Stort hub and spoke. Svindyr maskin, jätteenkelt system. Kan man väl sammanfatta det med.
Ja, och det händer, alltså om vi nu ska komma in på avfall så händer det jättemycket spännande där också. Det är ju samma på sjukhus, där har man också möjligheten att till exempel ha olika färg på olika avfallspåsar och ha ett system som hanterar det genom att ha en kännare helt enkelt som läser av vilken typ av avfall det är och sorterar det. Men det är ju, antingen så gör man det på plats och då är det en kostnad i tid och engagemang där, eller så gör man det någon annanstans och då är det en kostnad i tid och engagemang. Men det som väl alla är överens om är att det blir liksom mer clean ju närmare källan du faktiskt sorterade. Men jag tycker att det här är en otroligt intressant fråga, så att det står på min önskelista över poddavsnitt att faktiskt gräva lite djupare i avfallsbranschen och se vad som har hänt, för att det utvecklas väldigt, väldigt mycket där också.
Definitivt, jo, det är väldigt intressant och alla är ju med om, alla ser ju trade-offen dagligen, ni som källsorterar hemma. Jag var tvungen att bygga en stor låda, en bänk ute på min altan för att förvara alla de här fraktionerna, för de får inte plats inne. Så att för oss då, vi har ingen delad tunna hos oss, utan vi måste åka iväg med de här till en återvinningsanläggning.
Mm.
Så att vi samlar ju på oss då, vi har fått bygga ett eget lager för olika fraktioner. Medan i andra kommuner så sorterar man direkt i sin tunna då.
Ja, och det där tycker jag är jättespännande också, för min syster som bor i Göteborgs kommun, de hade ju tidigt källsortering i tunnan, medan vi inte hade det i Mölndals kommun, utan jag hade min egen komposta i trädgården och precis som er åkte iväg. Nu har de ändrat det, så att nu har vi källsortering i tunna, och det är sånt som jag också tänker är spännande, alltså hur tar man det beslutet? Vad har man baserat det på att man inte har det i en del som är väldigt lik en annan bostadsdel? Så att det där kommer vi får gräva lite mer i, tänker jag.
Ja, mycket intressant. Skicka in era bästa synpunkter och frågor.
Ja, Eller räcka upp handen att ja, men det där har jag insikt i och de här personerna ska ni prata med. För det har vi faktiskt andra lyssnare som vi har frågat lite helt enkelt. Vad är ert drömavsnitt? Vad tycker ni bäst om? Och sådär. Bland annat har jag fått in lite från Marcus Stenborg, så det tackar vi för. Så att skicka förslag och önskemål. Men nu ska vi prata mer om utveckling och då kommer vi såklart till Amazon, för det kan man
igen,
ju inte missa.
Det känns ju uttjatat nu, men nu är det ju officiellt.
Men nu händer det ju.
Nu är det officiellt att Amazon kommer att lansera i Sverige, troligtvis även Prime-abonnemang. Det är väl inte helt klart än exakt vad deras erbjudande kommer att bli. Vad som är klart är att de kommer att tillsammans med Kühne + Nagel ha ett lager i Eskilstuna på 15 000 kvadratmeter. Och för er som inte har koll på storlekar och sådär, så är det ganska litet lager egentligen med tanke på Amazons volym. Utan det här är ju naturligtvis en kugge i ett mycket, mycket större maskineri. De har ju lager över hela Europa. Så att vissa varor kommer att lagerföras nära konsumenten. Vissa varor kommer nog att dropshippas. Det vill säga Amazon kommer inte att lagerföra det själva. Utan den som säljer produkten kommer nog att lagerföra det hos sig. Och så förmedlar Amazon transaktionen bara. Och vissa saker kommer Amazon att ha på sina lager i Tyskland och Polen till exempel då.
Jag såg faktiskt, jag kommer inte ihåg om det var på Facebook eller LinkedIn häromdagen, som det dök upp att så här, en liten e-kurs i hur man säljer via Amazon. Men när kommer det här ske rent tidsmässigt? Har man gått ut
alltså,
med det?
Ja, Kjeller säger 30 september. Men det kan också, det, jag tror inte det är hugget i sten, men det är ju då sista rycket på Q3, kvartal 3. Så att de har väl satt Q3 som någon slags målkvartal, att då ska det lanseras. Så man vill ju vara med om julhandeln och Black Friday och allt sånt. Så att då är det ju då det behöver kicka igång. De kommer att fortsätta med Postnord som leveranspartner i Sverige under expansionen. Amazon har ju en tradition av i flera länder att använda sig av flera olika partners beroende på. Till och med så detaljerat att till samma adress så kan det vara olika leveranspartners beroende på hur deras orderstock ser ut just nu. Så att en vecka kanske du får en hemleverans med Postnord. Nästa vecka kommer den med DHL eller UPS eller något annat då. Och det är deras algoritmer som styr detta. Så att det är det som gör, vi har pratat så mycket så att vi ska inte gå in för mycket i detalj. Men det är ju det som gör dem så sjukt intressanta förutom deras storlek. Att de är datadrivna i sitt beslutsfattande. Och det är de på grund av att de kan vara det. De samlar in data om precis vad vi köper. Men inte nog med det, de har ju data om vad vi kommer att köpa. Inte per individnivå, men på populationsnivå så vet de att vi kommer att sälja så och så mycket av den och den produkten den och den månaden. Och det kommer att levereras till det och det postnumret. På den nivån kan de prediktera väldigt mycket. Och då kan de ju planera i förväg och låsa upp resurser till lägre kostnad.
Och det hörde vi ju också i intervju med K. Hartvald att Amazon tänker inte traditionellt utan man tänker lite utanför boxen. Men jag tänker, du som är premiekund redan, innebär det någon skillnad för dig att flytta det från Tyskland till Sverige?
Ja, men det tror jag. Jag är prime-kund i Tyskland och det enda fördelen jag har med det är att mina tv-kanaler ingår. Och det kostar typ 39 spänn i månaden här. Och sen att det är lite enklare att beställa.
Får du in tyska kanaler då också, eller?
Nej, alltså det är Amazons egen Prime-tjänst. Så jag kan få tyska, alltså på textat på tyska. I början när det kom så var allting dubbat och textat på tyska. Så jag kunde inte få engelsk text ens. Grejer, det var lite jobbigt.
Jag tyckte det var underbart när jag var utbytesstudent i Tyskland faktiskt, att allting var dubbat, för att det var ju liksom inte, även om det kändes lite konstigt när man tittade på vänner, att det var andra röster som gjorde de här figurerna som man kände sig väl, så var det ju fantastisk språkstudie.
Ja, ja. Och det är ju samma snubbe som gör alla, tycker vi i alla fall då. Samma snubbe gör allt från Darth Vader till Clint Eastwood till typ Bill Cosby, det är samma.
Speciellt att, de manliga tycker jag, kvinnorna är lite större variation.
Ja, men manliga tycker vi låter likadant. Så. Nej, men så att jag tror Prime-medlemskapet, det kommer de ju att paketera så att det passar marknaden, tror jag. Men så som det ser ut på andra marknader så innebär det att du betalar en summa per år då. 1500-2000 kronor kanske, och då blir det fria leveranser, kallas det ju. Det är ju inte det, du betalar ju för dem i förskott. Och det är ju för att Amazon vet ju då att om du har betalt och investerat, det är ju det här sunk cost fallacy, som är, om ni lyssnar på den utmärkta podden Dumma människor, så kan ni höra på det avsnittet. Det är alltså, nu har vi investerat så mycket så nu kan vi inte dra oss ur mekanismen som vi har inbyggda i våra hjärnor. Mm. Vi funkar så. Så om jag betalar 1500 första januari för att få fria leveranser året ut med Amazon, vad tror du jag kommer först att söka så fort jag ska köpa något på nätet? Mm. Jo, jag kommer gå till Amazon såklart. Och jag kommer att välja dem för andra leverantörer. Så att det är det de vill då med den här. Att man betalar. Och då slänger de med sina tv-kanaler och de slänger med lite andra grejer då. Så vi får se vad deras Prime-medlemskap innebär i Sverige.
Mm. Det tänker jag att det kommer vi återkomma till framöver, för att det kommer diskuteras och funderas och analyseras över det här i Logistik Sverige framöver. Men jag tänker, vad händer mer framöver? Vad har du planerat förutom uppstart av massa kurser och undervisning?
Ja, det är ungefär det på jobbplanet. Jag kommer att undervisa i 3 olika logistikkurser nu under september och oktober, så att där är min kalender typ överfull redan. Men du och jag ska ju till Visby.
Precis, och man kan hänga med oss faktiskt. Den 17 september så kommer det på Gotland att vara en konferens om framtidens transporter. Jättemånga spännande talare där man helt enkelt ska vända och vrida. Gotland är en pilot som ska gå först i energi- och klimatomställningen. Och vi ska under den här dagen titta på både vad man kan göra som enskild person, till exempel tillsammans med Heidi Andersson från Ensamheten som jobbar väldigt hårt med det. Det kommer vara Robert Andrén till exempel, generaldirektör för Energimyndigheten. Och sen så kommer vi också prata om vad finns det för innovation när det gäller transporter på sjöfart och flyg och drivmedel. Och, så att det kommer hända jättemycket spännande, och vi kommer vara på plats med ett antal talare. Helt enkelt, som vi kommer in intervjua under dagen, och man kan följa med på webben och ja, bara njuta av att spana lite in i framtiden, för att det är ju faktiskt så att vi i Sverige ska ställa om. Det är rätt så tuffa krav på transportbranschen för att vara en stor aktör i omställningen, och det behöver gå snabbt. Så att tanken här är att en inspirerande dag som ska få oss att se möjligheter och utmaningar för att så snabbt som möjligt ta oss in i framtiden.
Och under själva dagen så kommer ni att kunna delta och chatta med alla andra som är med. Så att vi vill ju försöka återskapa den här sköna konferenskänslan av att stå och mingla på en rast, eller att på något sätt connecta med andra. Så att ni kommer att kunna vara interaktiva med oss, och vi kommer att använda saker som Mentimeter och annat för att se till så att ni får er röst hörd också.
Och också ställa frågor till talarna, självklart, då via sociala medier och annat. Så att det kommer bli jättespännande. Och förutom det så ska jag också ägna mig åt lite kurser och webbinarier och annat. Kommer att starta upp en serie webbinarier och kurser och också mentorskap när det gäller logistikutveckling. Om man har något projekt som man har antingen kört fast i och inte kommer vidare och vill ha lite nya ögon på, eller om det faktiskt är så att man kanske inte har jobbat med logistik, då finns det fantastiskt mycket. Alltså logistik är ju någon slags superpower i de flesta organisationer som man kanske inte har tänkt på senaste tid. Så att det ska vi damma av så att alla organisationer står väl rustade inför framtiden. Så det blir en spännande höst, och vi har självklart en massa poddavsnitt ovanpå det också. Skicka in era förslag nu när ni har tänkt ut för hösten, så kanske ni ser nya behov. Skicka in önskemål om avsnitt eller vilka favoriter som ni har haft, så att vi kan göra mer av det som ni vill lyssna på.
Vill ni att vi går bakom kulisserna någonstans? Säg till.
Precis.
Vill ni släppa in oss bakom kulisserna? Låt säga att ni heter Kidenagel och har byggt ett lager i Eskilstuna, så kommer vi och kolla läget. Och så får ni vara med i Logistikpodden.
Och också skicka in kommentarer, och antingen så väljer ni att göra det på mail, hej@logistikpodden.se, eller så kan ni som sagt spela in en kommentar på er telefon och skicka den ljudfilen till oss, så kan vi ta med det som en kommentar i programmet. Och som sagt, jag är väldigt nyfiken, sen 1 augusti då, har det hänt något nytt på avfallsfronten i byggindustrin? Vi får möjlighet att komma tillbaka till det. Så att med det så säger vi ha en riktigt härlig start på hösten, och vi kommer att hålla er i handen resten av hösten också.
Hej då!
Hej!
Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof Arnäs. Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se, på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit!
Logistikpodden.